Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen Tyresö. Mitt namn är Rashid.
Och Micke Sprite.
Vi är en programledare för detta program Samhällspulsen. Idag träffar vi Michelle som delar sin resa som icke-binär. Ett öppet samtal om identitet, mod och att vara sig själv. Välkommen Michelle.
Tack så mycket.
Välkommen. Tack. Marco, säger jag.
Tack Micke.
Varför kallar han dig för Marco? Jag säger Michelle. Det är ljuget för mig eller?
Nej, men det har väl nog med vår historia att göra. Mm. Micke och jag har en lång historia tillsammans.
Micke?
Ja.
Vänta lite.
Mm. Var det något nytt för dig också här eller?
Ja, har ni bott ihop eller? Jag blir lite misstänksam här.
Ja, det vet man aldrig. Nej, det har vi inte. Utan jag träffade Micke, jag vet inte, 2006. Mm. Och jag, det här har vi pratat om förut. Men det kan vi ta igen så att tittarna kan liksom få en bild av hur vi träffades. Jag gick in på Odengatan, tror jag det var.
Vegagatan
precis.
Odengatan, gamla trakter.
Bra mycket att du har koll på det där. Och går in där och jag var väldigt mycket inne i då, jag trodde redan då kallades så HBTQ-samhället och var en stor profil.
Det är 2006.
Ja, jag började väldigt tidigt med att tyckte att det var viktigt att engagera sig och hjälpa framförallt mig själv tyvärr. Man är egoistisk, men andra människor också. Det var en annan tid som jag pratat om med många andra, i många andra poddar och tidningar och tv och media. Ja. Hur liksom tiden såg ut på den tiden.
Får jag bara ett kort instick? När du säger då gick jag in, det var alltså jag drev en bastuklubb, det var den första bastuklubben som öppnade efter förbudet.
Precis.
Jag minns det faktiskt.
Ja. Och då kom Marco in ändå.
Mm. Och där satt Micke, snygg.
Sluta!
Nej, men han var snygg och ja, men det är ju det man ser först. Man ser ju att det sitter en man, en snygg man. Men bättre är att han var trevlig, ödmjuk och förklarade så här att det här är en bastuklubb, att kvinnor kan inte vara här.
Mm.
Och då sa jag då att jag är ju inte en biologisk kvinna.
Mm.
Även om jag ser ut och vill uttrycka mig feminint. Så. Och då var det inga problem. Han sa varsågod och gå in liksom. Och det var där jag träffade Micke första gången. Sen visste inte jag så mycket om hans bakgrund. Men när man har liksom hört och under de här åren. Micke har varit så fantastisk för att han har hållit kontakten med mig.
Så han trodde att du var en kvinna i början?
Ja.
Okej.
Okay. Mm.
Vad fan. Jag sitter i kassan och alla som kom dit var ju så här hemliga an. Och så kommer någon se ut som en gala, alltså det är gala premiär.
Ja. Var det så mycket? Hade jag galaklänningen på mig?
Så var det, och så sa jag att du, tyvärr alltså, det är bara för killar.
Mm.
Men sen blev det att vi satt och pratade mer än vad det blev någon action för dig. Men vi satt och pratade och det var...
Det klickade mellan oss.
Ja.
Och det
så
var
blev
där...
ni köra i varandra.
Ja, jag skulle väl kunna tänka mig att det fick. Alltså det, nej,
gå vidare.
Nu kanske ska vi inte göra andra generade här.
Det här är intressant att höra. Man egentligen, jag som kriminolog, jag gillar alltid, jag dömer aldrig människor, självklart inte. Jag gillar att kolla historien, varför man har blivit så, vilken väg, vilken resa har man tagit.
Mm.
Jag skulle, kanske inte bara jag, det är alla som kommer att lyssna. Mm. De är jätteintresserade av att veta lite om din barndom, din uppväxt och så. Mm. Familjen, pappa, mamma och så.
När man ska prata om människor som inte är närvarande och som nu är döda också i min familj, så måste man ju tänka på vad idag i dagens samhälle och vad de är ju inte offentliga. Jag är inte offentlig person så som vi tar våran största artist Carola till exempel.
Mm.
Men jag var en välkänd profil i HBTQ-samhället och det har jag valt själv. Idag är det ett samhällsklimat som både är, ska man säga, öppnare för oss som ingår i det här komplicerade HBTQ, alla möjliga kombinationer som jag pratat med Micke om, att jag har svårt att ha koll på det där själv. Och jag umgås inte i under den paraplyorganisationen längre för att jag känner att jag hade aldrig någon plats där. För att om jag ska kategorisera mig själv inom de här bokstäverna, HBTQ och sen vad det nu blir.
Plus en massa också.
Ja, det finns så många nu så att jag homo, bi, trans, queer, vad är det mer? Jag vet inte, det finns så många som sagt.
Att
så
att, personligen om jag ser dig ute på gatan, då ser ju dig, jag ser dig som en kvinna.
Ja, det är nog 90% som inte känner till människor som lever som jag. Och vem är jag då?
Berätta om din uppväxt.
Mm, det var där vi var, ja. Ja. Du håller koll på. Mm.
Nej, men det är
bra mycket där.
Just bra. Nej, men jag kan flyga iväg lite grann. Det är så mycket som man ska få ihop här. Och jag är snart 60 och det har hänt mycket.
Du föddes på 60-talet.
Mm. Mm. Så att min familj, jag föddes i Finland. Och min pappa försvann ganska snabbt ur bilden. Han var inte från Finland, han var från Ryssland.
Så du hade en frånvaro pappa?
Ja, jag träffade aldrig
honom.
Okay. Och det kan man ju prata om ganska mycket, vad det betyder att
Jag vill.
Ja, det ska vi prata om eller ska jag fortsätta?
Fortsätt, förlåt.
Ja, nej, ingen fara, ja, det är bara...
Jobbigare, eller?
Nej, inte du.
Men jag är snygg.
Mm. Ja, du är fortfarande kär i Micke sen 2006.
Sluta! Skit i, kör på nu, säg. Din pappa...
Jag är kär i honom som människa.
Ja, det är fint. Mm. Berätta om
pappa. Som människa, det är mycket bättre faktiskt. Mm. Ja. Mm.
Det håller längre också. Nej, men så att jag växte upp första levnadsåret i en liten by och det var ju en annan tid då, och för min mamma var det väldigt jobbigt och det blev svårt för henne kanske att ta det fulla ansvaret, och jag vill inte gå in på detaljer till hänsyn om henne, men att jag hade egentligen inte så mycket det som ett barn behöver. Man behöver trygghet, närhet, kärlek, mat, och jag kan som sagt inte gå in på detaljer för att jag vill inte lägga någon skuld. Jag har ju en sorg över att min barndom var tuff.
Okay.
Men jag kan liksom inte outa min mamma på det sättet, och jag har stor respekt att hon kunde inte, hon gjorde vad hon kunde efter förutsättningarna. Mm. Så att vi, då menar jag att mamma träffade en man som var en finsk machoman, man ska säga så.
Ja.
Och bestämde de bestämde sig för att vi skulle flytta till Sverige.
Mm.
Och då hamnade vi i Oxelösund, som är en liten, jag vet inte vad man ska kalla det för. Jag trivdes aldrig där.
Okay.
Jag kan förstå skärmen idag om man ska ha sommarhus och så, men det var en hemsk uppväxt att växa upp i en liten småstad där begrepp som vi nu har pratat om tidigare inte fanns. Och att jag kom dit som ettåring och min syster föddes 2 år senare. Och då var mamma hemma hela tiden, så att då hade jag mamma där. Men min styvpappa, det är också en väldigt speciell historia, och jag kan inte lämna ut mycket mer än så att vi inte kom överens, och han accepterade aldrig mig, och det ledde ju till i alla fall psykiskt, ibland fysiskt våld.
Men där har du, skulle komma till en punkt där, han accepterade aldrig dig.
Nej.
Som om det är sonen till hans fru eller för att du var icke-binär, skulle jag säga.
Nej, men det tror inte, det fanns inga sådana begrepp på den tiden.
Okay.
Utan det han märkte, och alla märkte, att jag märkte också tidigt, så länge jag kan minnas så har jag alltid känt att jag är inte som alla andra. Men det fanns ju liksom inget, jag kunde ju inte ens prata svenska förrän jag började skolan.
Mm.
Vi pratade finska hemma.
Okay.
Så jag hade mina kusiner som alla var tjejer, och jag identifierade mig med dem. Jag ville liksom se ut som dem. Jag ville klä mig som dem. Och den friheten, och det vill jag tacka mormor för, som alltid, hon dog tyvärr, 94 år gammal blev hon förra december, eller vad blir det nu? Det blir, tiden går så fort. Inte nu i december som var, utan året innan, det är nästan 2 det här
året. Okay.
Mm. Men hon alltid, på något sätt har vi liksom haft en väldigt stark, ett starkt band där hon har alltid stått på min sida. Och jag upptäckte tidigt att jag ville gå klädd som en tjej. Och som sagt, jag identifierade mig med mina kusiner som alla var flickor.
Så förlåt där. Det är en känsla som du fick, eller det är någonting som har hänt?
Hänt?
Ja, i ditt liv.
Nej.
Som gör det så nej.
Någon utlösande faktor?
Till. Nej, nej, det har det inte, utan jag tror att nu kallar jag mig för kristen.
Mm.
Jag är inte bokstavstroende. Jag kan inte ens Bibeln.
Nej, ingen av oss.
Nej, nej, det kan inte vi. Jag tror inte alla kan ordagrant och så. Men det viktigaste för mig i kristendomen och det jag tror på är att behandla din människa, medmänniska, så som du själv vill behandla.
Absolut.
Och kärleksbudskapet är det absolut viktigaste. Och det mottot vill jag leva efter. Så att, var var vi någonstans där nu med...
Mamman,
ja, vi pratar om någonting
annat.
Ja, men att jag känner mig ändå, alltså att jag upptäckte som sagt väldigt väldigt, väldigt tidigt att jag inte var som alla andra. Men det fanns ju inga mer än vi hade ettan och tvåan i media.
Mm, men att du inte var som de andra, tänkte du att du är född i fel kropp som många brukar säga?
Nej, det var inte riktigt så jag kände, utan jag kände, ja, på något sätt kan jag väl tänka, om jag tänker efter, att jag kände att om jag skulle byta om, till exempel i gymnastiken, jag blev mobbad hela min skoltid.
Mm.
Jag blev kallad för halvkön.
Okay.
Och det är också ett stort trauma.
Självklart.
Att inte tillhöra någon.
Mm.
Att alltid bli valt sist. Och allt. Men min klass, måste jag säga, som jag gick i från ettan till nian i grundskolan, de var alltid på min sida och skyddade mig från de andra. Men de andra, det var liksom glåpord och det var halvkön och det var, vad ska jag säga, inte så att, alltså, någon gång hoppade väl någon på mig. Alltså det är så länge sedan. Men att de kastade mig i taggbuskarna och det var liksom en ständig skräck och ångest att gå till skolan.
Ja.
Jag tyckte inte om skolan. Det enda jag var bra på det var teckning.
Mm.
Och jag är en konstnärssjäl, så att jag har förstått att, liksom, att skolan är inte till för alla.
Självklart.
Det finns olika sätt att lära sig saker och ting på. Och jag har nog gått livets hårda skola, som man brukar säga.
Mm.
Jag har lärt mig, jag har en stor människokännedom, skulle jag säga. Jag har en stark magkänsla, för att den var jag tvungen att utveckla med tanke på barndomen, där min styrpappa då väldigt tidigt, jag var ju tvungen, alltså som barn förstår man ju inte de här, alltså man är ett litet barn, man vet inte riktigt hur världen ser ut, man får ju sina värderingar från sina föräldrar.
Självklart.
Och sen har du ju arv och genetik och massa olika saker som bidrar till den du är, och jag kände bara att jag var liksom ingen, jag tillhörde ingen.
Nej.
Och det har ju liksom varit som en röd tråd genom hela mitt liv, att jag vem är jag idag? Och om man ska då kategorisera mig, så det finns ju någonting som är icke-binär, där man liksom inte varken känner sig som en man eller kvinna, men för att min egen skull, det är inte bara mobbningen i skolan, utan det är också mobbningen i samhället på den tiden. Jag fick ingen möjlighet att få jobb.
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family, förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
Ingen förstahandskontrakt. Alla liksom tog avstånd och inte vågade liksom tro på mig, eller liksom att de var rädda för mig, helt enkelt. Det är ju självklart, om jag skulle sätta mig in i en person som aldrig träffat mig, så skulle jag ju fråga mig, vad är det där för någonting? Så att jag förstår det, men samtidigt så gör det ont, för att det ställer ju till det här kommer jag få betala för resten av mitt liv, och jag har inget svar. Gud har inte gett mig något svar.
Man säger kibinär, är det något som man är född i kibinär, eller något som har hänt, eller det är något som man upptäcker med tiden, eller man saknar kromosomer, hormoner, jag vet inte.
Jag kan säga bara att jag har gått en könsutredning. Alla mina värden, så att säga, att vara man med hormoner och allt det där, det var top notch.
Det var en man?
Det är därför jag kallar dig grabb.
Grabb Marco. Man.
Exakt. Nej, men det fanns mer testosteron än genomsnittsmannen, men det här ska sägas att det här gjorde när jag var 27 år, på 90-talet. Och nu väntar jag till Anova som är specialist. Ja, för jag vill för en gång för alla gå igenom idag efter allt som har hänt, och där kommer jag komma in lite grann på att jag fick en så kallad gränspsykos för 3 år sedan som förändrade mig totalt.
Ja, det är så. Men när man, du vet när själv.
Men du frågade mig, förlåt.
Nej.
Det här med jag menar, ADHD, det fanns inte för 20 år sedan.
Nej, absolut.
Alltså, vi är ju besatta av diagnoser i det här landet.
Mm.
Och du är ju inte bara din diagnos. Du är ju en hel människa med både fel och brister och liksom... Det är motsatta, liksom, att du har gåvor och liksom kunskap och du känner ju det bäst själv. Men det här med att du frågade, den frågan du ställde, det är en väldigt komplicerad fråga, för det finns egentligen inget svar. Man kan inte isolera en gen till, liksom, som säger att du föddes som homosexuell, att det är en gen som har gjort det.
Mm.
Utan det finns olika teorier om det här, varför du blir homosexuell.
För de teorier jag vet, så att när man är född som en man, då har man hormoner och kromosomer.
Ja.
Hormoner går vi och leka med, jobba med som vi gör nu.
Ja, fast...
Men kromosomer går du inte att ta bort. Så du är en man.
Fysiskt, biologiskt, så är jag ju en man. Ja. Där kan jag ju inte ändra på det.
Nej.
Sen om jag skulle tillsätta hormoner så kommer det ju förändra min tankeverksamhet förmodligen. Och jag kommer känna, men jag har ju alltid känt mig mer som en kvinna i huvudet.
Okej, så det är psykiskt som säger jag är en kvinna?
Ja, det är ju liksom i huvudet det händer. Och det var ju så tydligt med min psykos, eller gränspsykos. Jag har aldrig fått diagnosen psykos, men det spelar ingen roll för att jag upplevde allting. Det är det mest fasansfulla en människa kan uppleva. Ja, nu tappade jag igen röda
tråden.
Det blir så känslomässigt att tänka tillbaka. För det är inte här, är ju det är 3 år sedan. Mm. Och jag fortfarande står och stampar med ena foten.
Det är inte lätt.
Jag dog. Okay. Jag dog i min hjärna. Okay. Jag fanns inte kvar där. Jag förstod inte vem jag var.
Okay.
Och jag menar, hela livet har brottats med sin identitet. Vem är jag? För identitet består ju av oftast att du föds med ett kön.
Mm.
Och då blir du man eller kvinna. Där har du ju liksom grunden, det fundamentala.
Ja.
Och du blir ofta sedd på ett annat sätt. Och hela världen, tyvärr, jag vet inte om ni håller med er, ni är båda män.
Mm.
Men jag tror inte ni tänker kanske alltid på att ni har lite mer förtur än kvinnor.
Det var, nej, inte med en kvinnor, men jag vet, rent generellt.
Inte när jag bodde i Ibiza, det är kvinnor alltid fram.
Sen kan man ju, ja, det här med relationer, att det är ett spel mellan män och kvinnor, att kvinnor egentligen bestämmer, att mannen tror att han bestämmer, men det där kan man ju, det finns ju många olika teorier kring det. Jag har ju liksom inte levt som en heterosexuell kvinna, även om jag känner mig. Jag dras till män och jag vill bli sedd som kvinna och bli behandlad som kvinna och har kvinnliga, du sa ju att du ser mig som en kvinna.
Jag trodde det är en jättefin dam som kommer till
en
studion.
En fin dam till och med. Ja, tack.
Absolut.
Ja,
jag är jättesnygg. Så.
Sluta med dina... Så är det, för ska inte ragga upp någon här?
Nej.
Ja, vi kanske kan gifta oss efter det här.
Aldrig i livet.
Är du mot giftermål?
Alltså?
Är du mot giftermål?
Jag kommer inte
gifta mig. Inte gifta sig med en snubbe.
Inte med en kille. Kom igen. Aldrig i livet.
Nu frågade jag generellt.
Kolla, jag tror på alltid. Bara Gud har fött oss ut till liv. En man, en kvinna.
Mm.
En man, du vet vad han har.
Mm.
Och en kvinna vad hon har.
Mm.
Jag skulle aldrig byta kvinnor.
Fast får jag komma med ett inlägg?
Ja, det får du mycket.
Ett av de största skälen till att jag öppnade den bastuklubben, det var 06.
Mm.
Det var att det kan vara jobbigt nog att vara kille eller tjej och jaga motsatta könet. Man vet i alla fall vad det är man jagar.
Mm.
Om man är homosexuell kille och går fram till fel kille och lägger in någon liten variant på att tjena, vill du sova hos mig?
Ja.
Så kan det ju sluta jävligt illa.
Ja.
Mm.
Och alltså, man kan bli impopulär för att uttrycka det milt. Även på tjejsidan. Mm. Och det var en av skälen till att jag startade med den här klubben.
Mm.
För att jag tycker det är tufft nog om man är hetero.
Mm.
Fan vad jobbigt det måste vara,
det är smart,
att vara homosexuell. Och man vet inte om man skjuter snett.
Men just bastuklubbarna är ju en fredad zon, kan man säga. Vi har inte det i Sverige idag längre. Vad jag vet i alla fall, Micke, och du kanske vet mer. Men
jag tror inte
att den kulturen är död. Och idag har ju alla appar tagit över och sådär. Så att människor träffas på ett annat sätt är inte lika skamfyllt att träffa killar. Det finns ju massa appar där du kan se liksom var de befinner sig liksom, inom 100 meter eller sånt där. Och så. Och killars sexualitet... Om det är 2 som funkar ungefär på samma sätt och de möts på ett ställe där det är fritt fram att utöva sin sexualitet. Och generellt ska man väl säga att killar har lättare att leva ut sin sexualitet och är mer tillåtna till att göra det.
Ja.
Och där kommer vi också hur män och kvinnor, hur liksom kvinnor bör vara. För det, att du kan tända på en tjej, men är hon prostituerad eller eskort eller hon, så kan du generellt, nu säger jag generellt, så kan du ligga med henne, men du gifter dig inte med henne.
Självklart inte.
För det är Madonna-hora-komplexet och det är, men jag vet inte om det är ett socialt arv eller om det är genetiskt eller alltså att det här med hur män ska vara och hur genetiken, vad har det för betydelse? Alltså vad säger man när var det på stenåldern eller när var det när liksom män skulle dra in en kvinna i håret in i hyddan och liksom det var liksom att män ska jaga kvinnor, att det är eran uppgift på något sätt, att det ingår i manligheten.
Sexualitet.
Stämmer det?
det var så, tror jag.
Sexualitet styrs ju både hos kvinnor och män, vad jag vet, av testosteron. Alltså killar har ju avsevärt mycket mer testosteron än vad tjejer har i kroppen.
Det håller jag med. De kan kontrollera kanske bättre.
Ja, jag tror det, för killar tappar i huvudet.
Yes. Jag brukar alltid säga att
nu ska vi tjåka och så hoppar man bara.
Jag brukar alltid säga att killar har två hjärnor. En som står på axlarna och en bakom sina ben. Mm. Och det är de flesta tyvärr, det är den som bestämmer. Mm. Och sen som nu idag, som du säger, innan det var lättare att kunna träffa tjejer, prata med dem. Mm. Just nu en hel del killar, de vågar inte prata med en tjej.
Nej, för att vi har ju den här vad kallas den för?
Man kan bli anmäld för vad som helst.
Ja, vad heter den här lag?
Nej, me three, me four, me five.
Den heter den här när man ska med
samtyckeslagen.
Alltså, PDF-filen.
Det är fint tänkt, men ska man på riktigt då ställa sig när man har en dejt? Samtycket är ju till att vi har sex. Är det någon som ställer den frågan?
Finns inte någonstans, men vet du, i världen.
Där har jag en intressant vinkling. Mm. Jag gjorde en audition för ett tag sedan när jag skulle vara advokat, och då handlar det just om det här. Och det blir som omvänd bevisföring. Mm. För att om jag säger att hon sa ja och hon säger att hon sa nej. Mm. Hur ska man
bevisa det?
Det är omöjligt.
Ja. Då måste man skriva på ett papper. Och vem gör det?
Två personer.
Hur romantiskt är det inte
man
det?
Man kan liksom säga att viben sjunker om man ska... Ja. Du, vill du ligga med mig? Ja, vänta, jag ska bara skriva under.
Hur många gånger?
Då sjunker både det huvudet och det huvudet.
Exakt.
Mm. Men vad tycker du om det här?
Om vad?
Om det här med att skriva ett sexavtal, skulle jag kunna säga.
Jag tycker all sex ska ske självklart utan någon slags tvång.
Ja, att absolut. Att
båda ska vara med. Det är så självklart.
Det är inget att snacka om.
Nej, och har man inte sociala koderna och kompetensen, så jag menar, de flesta människor...
Då blir det ingen ligga. Kompetens.
Nej, man känner ju av... Jag skulle aldrig, det är min princip. Jag jagar inte män.
De jagar dig istället.
Det är kanske inte lika mycket
män. Det var ingen falsk blygsamhet.
Nej, men
det är klart att det har hänt massor i mitt liv. Och jag har levt utanför samhällets normer. Och det finns väldigt många män som vill testa. Det är inte så ovanligt. Gifta män, så kallade heterosexuella män, kända män från alla samhällsklasser, från alla religioner. Det, jag ska säga 90%. Jag har varit ganska aktiv och det finns en anledning till det. Så att jag har erfarenhet av att män vill testa. Men då vill de testa en kvinna med manligt könsorgan.
Kan du berätta någon liten historia? Rolig historia.
Vänta, förstår jag det här rätt? Mm. De vill att du ska vara den som ger, om man säger.
Nej, utan de flesta män, hur ska man säga det här utan att lyssnarna och det kanske finns barn som lyssnar och så, att man...
De vill testa.
Ja, men alltså, de vill, alltså de flesta män som träffar mig, det har ju blivit så att dels vill de inte ha relation med en person som jag. En, om man nu ska säga att jag är icke-binär eller transsexuell, att jag är född i fel kön, så vill de ju absolut inte ha en relation. Det är väldigt få män som vill gå så långt och lämna sin familj och sin trygghet och för sina vänner komma hem med mig och säga, det här är min flickvän. Det händer inte.
Nej.
Så den tanken har jag lagt på hyllan.
Okay.
Men de vill testa saker, och oftast män gillar oralsex. Och det är ju det de liksom tycker det är spännande med någon som ser ut som en kvinna, som har någonting som de själva har. Man vet ungefär vilka knappar man ska trycka på.
Mm.
Det är inte vad heter det? Rocket science, vad heter det?
Mm.
Sen beror det på att kanske många män förväntar sig också av tjejer, och att porrindustrin, att redan i tidig ålder så fostras man upp att hur män och kvinnor ska vara genom porren, och vad det har för betydelse för unga tjejer och unga killar, hur de ska förhålla sig och hur det är liksom. Men när man tittar på de här, jag tittar aldrig på porr längre, jag är så tröttnat på, det ger absolut inte mig någonting.
Självklart ingenting.
Och men liksom, det är alltid så att kvinnan ska göra det. Alltså, det är så det går till i filmerna, och de filmerna görs ju av män för män, som det är deras fantasier. Det är ju få kvinnliga regissörer som gör porrfilm.
Men där är intressant, för jag läste faktiskt om det var en kurator eller det var någon på en skola i alla fall som berättade, och jag kommer tyvärr inte ihåg hur många det var procentuellt, men det var väldigt väldigt många unga tjejer som hade haft två ätter, alltså att det var 2 killar på en tjej.
Wow. Okej, okay. Redan hur gamla var de då?
Ja, det var alltså gymnasieålder, så under 18.
Ja, när under 16 när till och med.
Alltså, är det här nutid vi pratar om?
Ja, ja, det var inte alls länge sedan.
Mm. Ja, det, jag tycker att...
Men porren är ju förödande, alltså. Speciellt om det är frånvarande föräldrar. Så att det är den som ställer...
Ja, ofta är det så alltså, att om man har varit med, det finns ju både pojkar och flickor som har varit med om sexuella övergrepp och kanske inte liksom fullbordade men ändå liksom kränkningar som leder till att när man varit med för trauman som barn, det är min erfarenhet att man försöker vända det till någonting som jag kan kontrollera i vuxen ålder och göra någonting positivt av det. Och när då, generellt är det ju oftast tjejer, men det finns mörkertal bland killar också, men tjejer har ju lättare att då inom porrindustrin, det är ju en av de där tjejerna tjänar mest. Det är modellbranschen och porrbranschen.
Det är business.
Så att de märker att oj shit, det här kan jag tjäna pengar på. Men jag kan också kontrollera liksom det traumat jag hade. Att jag tar kontroll över den hemska upplevelsen jag hade som liten flicka.
Fast du hade ingen sån enskild händelse. Det hade du, säger jag. Så ja, att du behöver inte svara.
Det är ju väldigt känsligt det där. Ja, absolut, absolut.
Men droppa den.
Men en grej är, hur ser samhället på dig till exempel? Eller på människor som lever samma liv som dig?
Jag kan säga att det har inte varit lätt.
Okay.
Och det tuffaste, det brukar jag återupprepa, vilket inte alla vet, det är att min egen så kallade HBTQ-familj, vi blir utmålade som en stor lycklig familj av media under den här paraplyet. Ja. Vi kommer överens med alla, men de har buntat ihop oss för att vi har en avvikande. Det är kanske fel ord, men...
Det är helt rätt ord.
Vi har inte samma sexualitet som normen, och det är omöjligt att vi ska ha samma värderingar om allt. Om vi tar kvinnor och män till exempel, så är det så, jag har alltid sagt det, att jag tror inte att jag skulle blivit mer man eller manligare på något sätt. Jag är född så här, och det har Gud valt den här resan. Jag måste acceptera det, jag kan inte göra något åt det här.
Medan du tänker, vet du, i det här, när du pratar om det här parasollet eller paraplyet, du och jag pratade om det när vi satt på klubben där. Så det här dömandet som är, om man är till exempel från SLM, Scandinavian Leatherman, då funkar det inte att väga under 110 kilo och ha massor med muskler och vara hårig, ser ut som en gorilla. Nej, men då ska det vara riktiga macho män. Och de ser givetvis, eftersom du inte är direkt en machoman i det avseendet, så ser de ner på dig. Så det här att alla under det här paraplyet, så fort man får komma in där så är man i värmen. Det är bara floskler, för så är det inte.
Nej, men alltså jag skulle säga, alltså, just SLM är faktiskt, jag var under en period när jag försökte leva som man, gick på den här klubben faktiskt. Och jag måste säga att läderkillar har lite större acceptans. Det är de här straight acting, kallar man det, innanför vår eller mitt före detta community, att man ska försöka likna så mycket som möjligt en heterosexuell man, för det är det mest, du står högst i rangordningen, och det är de som har svårast för mig. Jag har haft många konflikter med män, kända män, som har påstått att jag förstör för homosexuella killar som vill vara som vanliga killar, för att allmänheten kommer och tror att människor som är homosexuella är likadana som jag allihopa, vilket är inte sant. Vi har ju Pride-paraden, vi ser att det finns en enorm mångfald
bland
alla. Alla ser inte likadana ut, alla är inte likadana.
Men det finns någon typ av rangordning där.
Det finns en pickordning, rangordning, och jag står längst ner, och det har de verkligen. Jag är så ledsen att säga det, men jag har aldrig hittat min plats. Jag vann priser, jag var med på media, jag var liksom, alltså det var Allsång på Skansen, jag vann bästa ekipage i paraden, det var tidningar, det var utländsk media, det var liksom Discovery Channel, och jag blev nästan lite känd, och det var liksom väldigt, väldigt, sen hände en sak privat i mitt liv som gjorde att jag kände både att nu orkar jag och kan inte leverera mer på paraden, för att det gick, blev sponsrad sista året, och det gick på 80 000 med drottning Silvias hårfrisör som gjorde mitt hår, och en klänning som kostade 30 000.
Får jag sticka in här? Ja. Jag kommer ihåg att du har pratat om det här på klubben, att du jobbade ett helt år för att kunna hyra en häst och sen rida som en prinsessa först i Pride-tåget. Det var det som, han jobbade ett år för att göra den grejen.
Saker som jag egentligen inte ville göra, men det är en annan sak. Men jag gjorde det för att jag kände att, vad ska jag säga, jag ville verkligen vara en del av den här communityt. Mm. Och bli en, liksom, alltså att jag har en tillhörighet. Mm. Och att det finns fortfarande folk som kommer ihåg mig, och du Micke också, att jag gjorde det. Och det blev ju stort i media. Det var liksom Aktuellt som tog upp det sista året med sponsring och sådär. Så att, det finns i folks medvetande fortfarande i min generation. Men de yngre vet ju inte om det. Sen har jag gått privat 2 gånger de sista åren. Väldigt anonymt, och det är en helt annan känsla. Och det kan man också prata om, liksom vad Pride är för någonting och vad det gör med människor. Behövs det? Och hur världen ser ut idag. Och,
vad känner du? Behövs Pride?
Jag tror det måste förändras. Nu är det alldeles för mycket kommersiell tänk. Mm. Liksom, och att alla ska inkluderas och alla ska vara med. Men det är bara en dag, så funkar det inte i verkligheten. Nej. Vi måste börja jobba på grundvärderingen.
Vad händer 364 dagar?
Ja, och liksom möta varandra som medmänniskor, som jag var inne i tidigare på. Och inte det här med att sexualitet är inte den som är det viktiga. Sen om man vill leva i en sån community, så tycker jag att det känns bra. Det kan ju inte jag lägga med. Det gör ju alla som vi lever. Som tur är fortfarande demokrati, fast världen ser ut. Och där skulle jag kunna berätta jättemycket om liksom samhälls... Alltså vad som händer i samhället. Hur många sprängningar hade vi? Var det 5 eller 6?
Det här året 30.
Jo, men i natt bara. Var det 5 eller 6?
4. 4 tror jag.
Och 2, ett dödsfall och en skjuten.
Mm, katastrof.
Alltså det är så... Alltså till slut, jag blev oerhört provocerad. Och jag tänkte, vad är det som händer?
Hur mår folk?
Hur mår folk? Och liksom, vi i Sverige var... Det tyckte ju alla. Vi var ett föregångsland. Folk tittade på oss.
Ja, absolut.
Idag skäms man. Ja. Även om jag inte är svensk, fast jag har vuxit upp här och levt hela mitt liv. Men jag kan aldrig känna mig 100% svensk.
Nej.
Men jag skäms om jag skulle åka utomlands och säga att jag kommer från Sverige. Det är liksom så pinsamt, så fruktansvärt vad som sker i det här landet. Och den här regeringen gick på val på att de skulle göra någonting åt det. Det blir bara värre och värre.
Det är bara katastrof, exakt.
De har inte levererat någonting.
Nej.
Och det är som med amerikanerna. De röstade på, nu kommer vi in på politik här, men det är inget. Det vävs ihop saker. Och det står mig väldigt varmt om hjärtat, och jag skulle önska att jag kunde göra mer för människor som jag, och människor som lider av psykisk ohälsa, som jag har sett inifrån väldigt, väldigt, väldigt.
Men där skulle jag komma till en punkt. Micke frågar, hur mår vi i Sverige? Jag ska fråga dig, hur mår du? För jag känner att jag har en hel del vänner som lever ditt liv. Jag har ingen av dem som har sagt till mig, jag mår bra bakom dörrarna och verkligheten.
Nej.
Alla har några psykiska problem eller gå på sjukhet och så.
Ja. Nej, men jag mår jättedåligt. Jag, alltså framförallt efter min gränspsykos där jag totalt försvann, och det är kostnaden av alla dessa år. Men i och med att läkarna inte kan förklara vad en psykos är, så är det ju också en ilska. Vad hände? Kommer det här ske igen? Och jag får liksom lappa ihop mig själv. Jag får väldigt lite hjälp. Så jag mår jättedåligt. Jag skulle säga så här. Jag är kristen. Jag har en viss grund, man säger, grundvärderingar, och där jag dömer ingen som känner att jag orkar inte mer. Jag avslutar. Jag brukar säga att jag checkar ut.
Okay.
Om man nu ska liksom ta det.
Har du haft sådana tankar själv?
Det frågar de ju ofta när jag är inlagd och sådär, och det får man alltid den frågan. Och det är klart att tankar finns, men det är svårt. Tankarna klart finns, men jag skulle ju, som jag brukar säga så här, om jag skulle checka ut imorgon och dö, så skulle inte jag. Jag ska vara tacksam och lättad, oerhört lättad, för att slippa allt som jag, slippa och se hur den här världen faller sönder. Vi har så otroligt mycket saker som sker och som har skett efter pandemin. Det var någonting som hände där.
Mm.
Och om man tror på Bibeln, så är ju liksom, nu tror ju inte jag kanske riktigt som jag bokstavstroende, men någonting håller på att ske. Liksom hela världsordningen är total katastrof. Jag hittar inte ens ord, för att det är så otroligt mycket som händer hela tiden, och även här i Sverige, framförallt i Sverige. Alltså vilka andra länder har vi så många skjutningar och sprängningar, och politikerna pratar. Jag vet, Micke har pratat om det här många gånger. De lyssnar inte.
Absolut.
De tänker på sig själva. Alla partier, de är likadana allihopa, roffar åt sig så mycket de kan. innan. Och jag skulle kunna nämna några namn. Jag vet inte om det är liksom, om jag kommer bli
nej, det behövs inte.
Det behöver inte.
Men alltså jag har stort förakt mot politiker. Jag har inget förtroende alls.
Lösningar finns. Så det bara att du vet, lösningen finns. Problemet är alltid när man har lösningen, då man möts med motstånd. De som ska kunna leda dig eller guida dig vidare, det är de som stänger dörren. Jag vet inte, de är rädda att förlora sina stolar kanske, sina tjocka löner.
Ja, de tappar någonting, alltså gräsrotsnivån där man har ideal, den försvinner när de kommer upp här uppe för att de lever i en bubbla.
Men om vi går tillbaka till din psykisk hälsa,
ja.
Som jag ser på dig, jag ser att du har djupa problem, att du inte mår bra. Och vad jag kan förstå också, att jag tror inte du har fått rätt hjälp.
Nej, för det finns inte, alltså psykiatrin nedmonterades på 90-talet när Beckomberga slog igen. Det finns inte tillräckligt med resurser med tanke på det stora hjälpbehovet som finns. Om vi bara tar skjutningarna, vad en människa har gjort, så anser jag inte att en annan människa har rätt att ta någons liv.
Det är ju självklarheten. Men
det är, liksom, men det är också den personen som blir skjuten, vad han än har gjort, det får stå till svars när den dagen kommer. Om det finns en gud eller någon annan. Ja, den räkningen kommer. Det är mellan
slutnotan.
Honom, gud, oftast är det en man som skjuter. Men att alla andra då, som drabbas i familjen, alla familjemedlemmar, vad får de för hjälp?
Vet du, det känns som att du har alldeles för stort hjärta för den här världen. För att det är ingen som ens tänker så långt. Att en människa blir skjuten, en skjuter. Och på hans sida av hur många lidande är det där? Det är familj, släkt, vänner.
Exakt. Nära,
han som blir skjuten, självklart släkt, familj och så vidare. Det är ett lidande som är enormt.
Absolut.
Vi kommer ifrån ämnet, vi kommer in på kriminalitet igen. Men
det går inte att komma ifrån, därför att det påverkar oss alla varje dag. Alltså det här vid en extrem situation där den här regeringen inte har lyckats vända. Visst, de griper flera. Det finns visitationszoner. Det kommer att bli ett skrämmande samhälle.
Mer. Men om jag insisterar mycket på psykisk hälsa.
Yes, I'm listening to
you. Det är jätteintressant. En sak till. Varför andra kulturer har inte lika mycket problem som oss i Sverige när det gäller psykisk hälsa? Vissa länder, de måste gå kanske 20-10 kilometer för att hämta pissvatten, så de kokar och dricker, de är glada, de ler alltid. Här har vi allt nästan serverat. Varför tror du?
Jag tror dels så är Sverige och Norden, det är ganska mörkt och det är ganska känt att det gör folk deprimerade. Vi släpper inte in människor på samma sätt som man gör i Europa. Man pratar inte med folk här. Om du pratar med någon på tunnelbanan så tror de att de ska råna dig. Eller att du är psykiskt sjuk.
Ja.
Du kan inte prata med folk. För alltså det som händer, det är såklart att folk blir rädda för att möta andra människor. Och vi människor är sociala varelser. Vi behöver prata med andra människor. Vi behöver bolla våra idéer. Vi behöver få höra vad andra tycker och tänker och sådär. Och sen så passar ju inte alla ihop och så. Men vi är väldigt restriktiva med att släppa in nya människor. Och ensamheten, den kan jag säga, när man mår som jag och har en gränspsykos, när dissociativa upplevelser vad jag får lära mig att det heter. Då innebär det att jag ligger i en säng. Jag är rädd för mitt eget hår, att det ska äta upp. När det var som värst så fick jag meddelanden. För jag kanske inte ska berätta sådana saker, för det kan ju skrämma människor. Men det är ju så det ser ut. Och jag tror inte folk förstår hur skrämmande det är att förlora hela sin verklighetsbild. Alltså dels vem du är. Du finns inte kvar här uppe i ditt
hela identitet.
Allt är borta. Du förstår inte hur du ska gå duscha. För du måste tänka så här, hur gjorde man?
Svar allvarligt.
Var kom vattnet ifrån? Alltså ett år kunde jag inte prata.
Okay.
Jag kan fortfarande inte skriva sms. Min kognitiva förmåga totalt borta. Jag kunde inte ta hand om mig själv. Så jag var inlagd till en stor del.
Men mycket av det här tror jag skulle kunna förhindras. Om man bara enkelt, då, för att citera en gammal James Bond-film. Live and let live. Fast den hette något annat. Vad heter den? Live and let die. Live and let live. Vi satsar på den. Oavsett. Jag kanske tycker att det är lite annorlunda att vara en snubbe och klä sig i kvinnokläder. kläder. Ja. Men skit i det. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Att man inte behöver trycka till och hela tiden ha en låt folk vara bara. Så länge man håller sig inom de men, lagar och förordningar som
finns. Det handlar om så här, jag tror så här, alltså de konflikterna jag har haft och pratat om tidigare inom framförallt gay-killar som då tycker att jag är ett hot på något sätt mot att de blir illa sedda på grund av att jag skulle vara representativ för hela HBTQ-rörelsen, vilket jag inte är. Så att det handlar, om man inte är trygg i sig själv och känner sig själv och mår bra i sig själv. Jag menar, om du har mat på bordet, om du har en bostad, om du liksom har jobb, om du mår relativt bra, då har du mycket större möjlighet att hjälpa andra och lyssna på andra. Och ha, liksom, sen beror det på också hur man är som person och så. Men liksom om man mår bra i sig själv, om man inte gör det, så kan människor som blir en spegelbild av något som man inte tycker om själv, som jag till exempel kanske påminner om någonting i deras...
Ja, jag fattar vad
du menar. De är inte klara med sig själv och de vill inte leva som homosexuella. De vill vara heterosexuella och det blir väldigt kämpigt för dem. Det är många, många, många kända människor som har berättat hur långa den här lång tid den här resan har tagit att komma ut. Och sen blev det fantastiskt, så mycket kärlek jag fick. Men alltså, killar har det lättare där. Jag menar, och lesbiska kvinnor och gaykillar, vad har de gemensamt när vi pratade om alltså att vi ska buntas ihop? De har inte alls samma intressen. Nej. Så är det också så att vi måste faktiskt erkänna att män och kvinnor, vi är jämlika, absolut. Jag står till 100%, vi är människor. Vi ska bli sedda av samma rättigheter och skyldigheter. Men vi är olika. Det går inte att komma ifrån att det finns ett ordspann mellan alltså, vad en man är, alltså från den ytterligheten till att man nästan inte kan se om det är en man eller så är det. Jag brukar säga att Zlatan, det är den ultimata mannen.
Okay.
Det är inte Micke, men du vill inte
gifta dig med mig, så att jag får nog satsa på Zlatan. Men tyvärr, Zlatan är nog...
Han
är upptagen, han gillar blondiner med stor byst och jag har inte så mycket att sätta
emot där. Han är en riktigt bra kille, rak
och ärlig. Och
en bra människa.
Ja, jag gillar han för att han gör sig inte till. Han är ärlig och sen är han så trygg i sin manlighet.
Han är
en grabb. Och det finns ju liksom olikheter liksom bland män också. Vi är inte likadana.
Tror att det kan vara någon jakt efter att alla är lika, alla har samma värde. Att det har kanske gått lite långt. Förstår du vad jag menar?
Jag har pratat om det här förut. Ja, alltså att vi måste erkänna att vi är olika. Men det innebär inte att liksom vi ska behandlas på ett annat sätt.
Ingen är sämre eller bättre.
Nej, men alltså att vi måste bara, att kvinnor kan föda barn, det kan inte män.
Punkt slut.
Ja.
Därför du ser en man, en kvinna.
Ja, sen så jag är inte så, jag hör vad du säger och jag förstår kanske lite grann mellan raderna hur du tänker och så. Mm. Men det är din fulla rätt att tänka så. Jag har ingen rätt att döma dig.
Nej, ingen.
Utan du har, det är ditt liv. Du ska leva efter ditt hjärta.
Men det är livet ett liv.
Ja, precis. Ja,
som vi tillbaka till. Jag är så klok, jag säger så mycket kloka saker.
Med respekt och tolerans kan man gå ganska långt.
Ja. Och sen så är det så att vi människor, oavsett liksom hur vi än försöker, så finns det inte en kemi. Mm. Vi har inte samma värderingar. Nej. Och jag kan säga att jag har haft vänner som jag inte känner sedan 30 år tillbaka. Mm. När man gör vissa saker som i deras värld är helt totalt fel. Och man kan träffa människor, när jag varit på min slutna avdelning, som gör att man klickar med detsamma. Och så är det med alla människor, oavsett vad man... Ja. Att man har bara en personkemi. Man har samma värderingar. Man trivs ihop. Och sen så kommer man in på kärlek. Vad är det för någonting? Och det här med när jag förlorade mig själv. Så var det... När jag tappade totalt bort mig själv. Jag satt i väntrummet. Jag hade gått till psykakuten i 2 veckor varje dag. Och liksom... Alltså det bara eskalerade. Liksom, jag trodde alla skulle skjuta mig. Jag kunde inte prata. Och då tänkte jag, hur ska jag få fram till den här läkaren när jag inte kan prata? Hur jag mår i mitt huvud? Då satt jag i väntrummet och då var det en tv. Och då kom mina tankar ut genom tvn. Fan, smart. Då kan ju alla lyssna på mig. Men det är skrämmande.
Men vad har du för drömmar? Era planer, projekt i framtiden?
Framförallt att jag ska komma tillbaka till mig själv så mycket som möjligt. Även om jag hade ett skruvat liv så var det ett liv. Mm. Nu har jag inget liv. Det är ett enormt lidande. Jag ska kunna prata om det jättemycket. Det är många som kritiserar mig mig för att jag jämt är så negativ. Mm. Och det har jag fått mycket skit för. Men jag kan inte, jag kan liksom inte bara lägga det åt sidan. Därför att det har varit så många trauman. Men jag kan säga att alla trauman som jag har pratat om. Mm. Och det är inte, det är liksom en väldigt liten andel av hänsyn till andra människor. Så finns det ingenting som kommer upp till psykosen.
Men för att hitta dig själv, vad skulle du behöva för hjälp?
En bra fråga. Alltså jag har provat olika saker inom livet för att ta reda på varför blev jag som jag blev. Finns det någon förklaring som du frågade tidigare? Mm. Är det biologiskt? Är det hormonellt?
Ja.
Är det liksom någonting fel på mig? Enligt papperna, enligt undersökningarna, enligt allting. Jag är fullt normal man. Så och här du... sitter jag. Är jag fullt normal?
Ja, jag ser en kvinna framför mig. Det är inte en man.
Nej.
Men du känner dig en man eller en kvinna?
Jag känner mig som en kvinna. Om jag måste jämföra mig, vilket jag när jag pratar med män och kvinnor, så har jag ju mer gemensamt med hur kvinnor resonerar och tänker. Mm.
Hur ser du mig?
Du är väldigt man.
En man.
Ja, du är man. 100%.
Tack.
Ja, nej, men det är ingenting. Men
det efter det här intervjun har börjat lite sådär.
Nej, men det behöver du inte vara orolig för.
Nej, tack så
nej,
mycket.
Nej, absolut. Nej, ni båda ska säga...
Manliga.
Ja, och Micke känner jag ju mer och han är väldigt trygg i sin manlighet. Det är därför han vågar sitta här med mig. Och vi har pratat om en annan rolig sak som jag träffade Micke, eller ja, han träffade, eller jag vet inte hur det var, på Odengatan.
När ni var köra.
Ja, det här kommer jag där, lyssna på den här, den är så jävla.
Ah, okay, och, jag såg Micke, och då tar vi det som avslutande.
Ja, så avslutar vi.
Ja, tack.
Och jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle, jag har sett Micke på tv, han var gladiator. Och
Nej, det var, jag berättar det här.
Du får, okej. Okay.
Nej, ta det du. Ja. Nej, det var inte gladiatorn, det var Millennium.
Mm. Nej, men du var ju gladiator också.
Ja, jo, men det var efteråt.
Jo, men alltså, det var ju så jag mindes dig med det här mörka, långa håret och snygga, sexiga mannen.
Okej, det räcker. Vi kör.
Nej, det är bra. Vi avslutar. Så. Tack, hejdå.
Nej, men berätta. Du kom gående.
Jag kom gående, jag såg Micke och så tänkte jag, nej, men jag kan inte gå fram till honom för han kommer skämmas för mig. Jag kan inte gå fram till honom. Och så ser han mig. Han bara, Marco, hallå? Och jag bara, pratar han med mig?
Mm.
Han, den här stora tv-kändisen. Och liksom, det är det som utmärker Micke, att han var helt sig själv till 100%. Han var inte den här divan som jag hade kanske förutfattade meningen, men han bara kom fram till mig och tjena grabben, som han brukar säga.
Grabben.
Ja, och liksom det säger väldigt mycket om Micke.
Ja, säger,
för där liksom, det är Micke i ett nötskal.
Ja, fast vi ska prata om dig och grejen var att...
Nej, men det betyder mycket för mig.
Ja, det är bra. Men det tragiska var att jag trodde att jag skulle titta åt ett annat håll.
Jo, men så,
för att du
jag
kom
är van,
fram. Och då fick jag känslan bara, vad fan ska jag göra det för?
Ja, men folk gör det. Folk undviker mig för att de tycker de skäms för mig.
Mm.
De vill inte synas för att de tror att någon ska tro att de har en annan sexualitet eller whatever. Mm. Det finns många olika
anledningar. Det här är jätteroligt faktiskt. Men skulle du vilja komma tillbaka? Vad säger du, Micke, då?
Tillbaka
till oss och på en annan intervju. Utveckla det här faktiskt.
Absolut, absolut. Ja, jag känner att det är så otroligt mycket mer. Man hinner ju inte med. Det är som att summera 60 år och vad som är viktigt. Jag menar, ni har ju en otroligt viktig... jag blev väldigt berörd och det har alltid blivit när jag blivit tillfrågad till saker. Men framförallt sånt här som jag också brinner för.
Ja.
Som är viktigt.
Idag har vi haft med oss Marco Michel. Tack för att du kom. Tack för att du lyssnade på Radio Tyresö 91,4.
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakad, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.